I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Du lyssnar på andra avsnittet av GP-dokumentär Polisskotten på Öckerö. Du vet väl att du som prenumerant redan nu kan lyssna på alla avsnitt på gp.se/dokumentär.
Man skjuter ju ihjäl en person i hans egen trädgård, och att inte då göra en undersökning för att visa att vi tar seriöst på det här. Det är högst anmärkningsvärt.
Man ser på honom att han försöker fly. Han går inte till attack eller någonting, utan han försöker bara dra därifrån.
Du lyssnar på GP-dokumentär Polisskotten på Öckerö om när insatsstyrkan sköt tvåbarnspappan Gustav till döds. Detta är en granskning i fyra delar av produktionsbolaget Imperiet Media. Reportrar är Sofia Giobaridis och Josefin Freje. Del 2. Kampen om sanningen.
Polisen avlossade ett skott under en insats på Öckerö efter ett larm om LPT, lagen om psykiatrisk tvångsvård.
Den övriga utredningen pekar ju på att det de har skrivit är sant.
Fast det var ju inte sant.
Nej, men om det är felaktiga uppgifter, så visst är det felaktiga uppgifter.
Vi får gå upp där.
Ja. Vad är klockan?
Gustav är död och en förundersökning om tjänstefel har inletts mot de poliser som sköt honom. Den felaktiga bilden av Gustav som en psyksjuk tvångsvårdspatient som agerade hotfullt mot polisen och därför sköt sig nödvärn har kablats ut i media.
Vill ni ha kaffe nu?
Gärna.
Dagarna efter händelsen präglas av bottenlös sorg efter att ha förlorat en son, bror och pappa, blandat med total chock och ilska. Hur kunde det hända? Och vad var det egentligen som hände när insatsstyrkan kom till Öckerö den 6 mars 2022? Vi är hemma hos Gustavs föräldrar, Kerstin och Roger.
Så fruktansvärt avstängd. Jag la han i en liten ask där bredvid. Och sen tog jag inte fram den för nästan ett år efteråt. Så jag stäckte in det jättelänge.
De berättar om tomheten. Först ett enormt pådrag med ett 20-tal poliser, brandkår, ambulans och den där polishelikoptern som hovrade över platsen. Och sen, efter polisernas dödsbud, tystnaden. Bara de själva fanns kvar med frågor, men inga svar.
Vi tycker det är så konstigt också att det inte har blivit någonting efteråt. Ingen har hört på sig. De försvann ifrån trädgård. Så de hade varit här ute på en picknick, en vacker vårdag. Så inte hört inte ett skit alltså. De är så himla arg. För att de har gjort som de har gjort. De är så oproffsiga.
Det tar så en himla energi att vara så arg. Så man blir så trött. Man blir ju helt färdig. Hoppas att de ångrar sig härifrån till evigheten.
Familjen vill så snart det bara går få reda på vad som verkligen hände. Och nu följer en tid då de och deras målsägande beträde kämpar för att få insyn. Men polisen på särskilda utredningar sekretessbelägger i stort sett allt. De fick inte ens reda på om Gustav blev skjuten framifrån eller bakifrån när familjens begravningsentreprenör behövde veta. Målsägande beträdet Paula Gillis säger till oss att hon upplever att locket lagts på, att uppgifter mörkats och att det finns det hon kallar grumligheter i förundersökningen. Storebror Kalle.
Frustrationen över att vi då i familjen då inte har fått svar på de frågorna som vi vill ha svar på. Men framförallt då att våran advokat då har blivit motarbetad. Det får mig att tappa förhoppningen och tappa tilliten till den myndigheten. Jag vet att det finns massa människor som jobbar för dem som är goda och hjälpsamma. Men detta är ju någonting som sitter i väggarna där. Att ingen utifrån ska få granska oss. Vi håller ihop, det är en kåranda.
Polisernas förklaring att det var en nödvärn då Gustav ska ha attackerat dem med en yxa låter absurd för familjen. De kan inte tro att det kan vara sant. Och de uppfattar också att polisen direkt efter dödsskjutningen antyder att Gustav ville bli dödad av insatsstyrkan. Kalle menar att polisen gav en falsk bild av händelsen redan vid dödsbeskedet.
Så ringer pappa och berättar utfallet av det hela då. Och att han inte lever mer då. Och då brast det ju för mig. Det kändes som att pappa hade blivit ganska vilseleden där borta av polisen. För det som han sa då, att det liksom var på något sätt... Ja, kan man inte ta livet av sig själv så låter man någon annan göra det.
Suicide by cop.
Ungefär, ja. Det är det att de försökte hitta... typ anledningar varför det blev ett sånt utfall. För att försvara sitt agerande.
Kerstin tar fram sina dagboksanteckningar. Hon har noterat ett samtal från Gustavs dåvarande sambo efter dödsbudet.
Kanske man inte klarar av att göra det själv, så låter man ibland andra ordna det åt en. Så ungefär så sa polisen att det var som ett självmordsuppdrag. Mm.
Men så händer något som kommer att förändra allt. En sen kväll, någon dag efter att Gustav dött, knackar en av hans gamla vänner på dörren.
Då kom Mikaela och hon var ju så chockad över det hon hade sett ifrån balkongen. Hon såg att han kom springande och springer ifrån polisen. Han var bara ifrån och sa att det här är fel, fel, fel.
Mikaela Pedersen stod på en balkong lite snett mitt emot Gustavs garage och trädgård den där söndagen då allt hände. Och hon berättar för Kerstin vad hon såg när Gustav blev skjuten.
När jag var färdig så berättade de att det inte är den historien de har fått. Och då fick jag typ panik, för jag vet ju vad jag har sett.
När vi träffar Mikaela tar hon oss med till huset med balkongen.
Ja, men här är huset och garaget.
Vi ställer oss vid fönstret. Mikaela tittar ner mot Gustavs trädgård.
Ja, det var ju en avrättning liksom.
Hur känns det att stå här nu när det nästan gått 2 år?
Alltså, det är otroligt ledsamt. Med tanke på att han framställs som en våldsam psykopat. När han i själva verket var en ledsen tvåbarnspappa. Det känns väldigt tungt att utgången blev som den blev. För att det hade verkligen inte behövt bli så. Och med tanke på att historien som polisen ger då inte speglar verkligheten alls. Så... önskar man ju nästan att man inte hade sett.
Det är så.
Mm. Jag vet ju vad jag har sett och det är ju min sanning. Och jag kan inte i min vildaste fantasi förstå hur man nästan värdesätter ett liv så lite. Alltså alla kan väl göra fel på jobbet liksom. Men att bara sopa det under mattan är ju helt... och förvränga det känns ju... men man får ju stå för sina misstag liksom. Jag tänker att vi ska gå ut. Det blir ju mer en rättvis bild om man står. Jag tar på skorna
först. Så.
Jag vet inte väder. Men om du står där så ser du ju trädäcket där. Och det var ju liksom...
Ja, det gör man.
Ja, och så om du tänker dig att han hoppar ur här.
Mm.
Så liksom springer han upp på trädet.
Mikaela pekar mot Gustavs båtgarage där han hade låst in sig. Här från balkongen ser man allt. Garagedörren som insatsstyrkan barrikerade, träaltanen precis utanför och gräsmattan där han föll ihop bredvid gungorna och studsmattan. Fönstret som insatsstyrkan krossade finns inte kvar. Det är igenbyggt idag.
Det är som att han försöker gena längs studsmattan och emellan gungställningen typ.
Aha, ja.
Och det är där han blir skjuten och ramlar liksom mot mig. Sen så var det ju inte de här väderförhållandena heller, utan det var ju faktiskt fint väder och det var liksom...
Blå himmel.
Ja. Ja.
Det ni ska få höra nu är själva vittnesmålet som Mikaela ger några timmar efter hon har sett Gustav skjutas till döds. Det är en helt annan bild än den som berättats utåt. Och hon fick tjata för att alls få lov att vittna, berättar hon. Hon var chockad och skakad, men hade sinnesnärvaro att spela in hela förhöret.
Om ni behöver ordna med barnen så gör ni det.
Ja. Vi fixar barnen.
Förhöret påbörjas klockan 18.16 och förhörsledaren noterar allt på sin dator. Inne på fastlandet hade insatsstyrkan gett sin version av händelsen någon halvtimme tidigare. Att Gustav rusade mot polisen i en aggressiv attack med yxan höjd.
Okay. Han kan ju liksom vara lite impulsiv, men han är så jävla snäll, alltså den snällaste människan jag har träffat i hela mitt liv. Och skulle aldrig liksom, du vet, skada någon annan. Han har ju bara varit typ dum mot sig själv. Han var bara jävligt ledsen. Vilket man kan förstå.
Hon berättar vidare i förhöret om hur hon ser att Gustav kommer ut genom fönstret med något orange i metall i handen. Hon tror det kan vara en kofot, men vet inte. Sen hör hon något.
Det lät lite så här, nästan elektriskt. Jag ser bara att han faller. Det känns som att han är på väg. Han vill bara dra därifrån.
Efter att ha fått 50 000 volt i kroppen faller Gustav ihop med de fyra insatspoliserna strax in till.
De hade kunnat hoppa på han typ. Alltså vad fan, titta bara på typ väktare på Park Lane. Om de löser det, hur fan kan inte typ insatsstyrkan lösa det då?
Enligt insatsstyrkan kommer nu Gustav fram under bordet på andra sidan och inleder en aggressiv och potentiellt dödlig attack mot en eller flera poliser. Men Mikaela ser något helt annat. Hon ser hur Gustav kastar undan en plastbarnstol som ligger framför honom innan han fortsätter bort över altanen från poliserna. Förhörsledaren.
Du, när du säger barnstol, en sån klassisk från Ikea sa
som
du.
Som bakom dig. Fast den är röd.
Ah, okej.
Okay. Så tar han den här barnstolen. Jag tror att han bara typ grabbar efter första bästa. Slänger mot polisen och sen försöker springa. Man ser på honom att han försöker fly.
Mm.
Han går inte till attack eller någonting, utan han försöker bara dra därifrån.
Hans sinnesstämning, du som känner honom lite?
Jagad.
Okej.
Okay. Rädd. Han är nog förbannad med, men ser ju på honom att han är jagad. Hans kroppsspråk visar ju att han vill ta sig därifrån. Han vill ju fly liksom.
Mikaela berättar sen i förhöret det hon är övertygad om att hon såg från balkongen. Insatspoliserna skjuter Gustav när han försöker fly mot trädgårdens enda fria öppning. Den som leder till hans hems ytterdörr. Han sprang inte mot någon polis.
Han hade liksom två barn som inte har någon pappa kvar. För vad? Och hade han gått till attack mot poliserna eller någonting, fine. Alltså jag förstår. Men han gjorde ju inte det. Han försökte ju bara dra.
Mm.
Han försökte ju bara fly därifrån. Det är verkligen fyra snabba skott med typ. Det gick så snabbt. Så att det känns som att om de nu skrek stanna så fick han typ inte ens en chans att stanna. Men han hade verkligen inte behövt dö idag. Och han hade fan inte behövt bli skjuten för en sån här sak typ. Han kanske inte var den som gick till psykologen om han mådde dåligt eller någonting. Men det är ju ganska, alla är ju inte sådana liksom. Han har inte gått i attack mot någon. Han hoppar inte på någon. Han var bara ledsen.
Mm.
Någonting stämmer inte här i alla fall. Det är jag 100% säker på. Och... jag vet inte, jag kan inte reglerna för det här med varningsskott och alltihopa, men jag hörde då fan inget varningsskott.
Det här förhöret med Mikaela hemlighöll polisens särskilda utredningar först, till och med för Gustavs egen familj genom att hävda sekretess. Men vi har fått fram totalt 13 förhör från privatpersoner och brandmän. Och det visar sig att flera vittnesmål i utredningen inte överensstämmer med insatsstyrkans bild av händelsen, utan snarare med Mikaelas. Vittnesmålen som motsäger polisens uppfattning kommer vi att berätta mer om senare.
Utan förvarning, 7 månader efter att Mikaela suttit i sitt kök och berättat allt för polisen, kommer beskedet.
Avlossade då sina pistoler då de uppfattade att mannen skulle hugga ner en kollega med yxan, säger överåklagare Anders Jakobsson till GP. Utredningen har sedan dess pågått, men läggs nu ner.
I oktober 2022 offentliggör alltså överåklagaren att han lägger ner förundersökningen om tjänstefel. Familjen är inte informerad utan får beskedet via media.
Jakobsson menar att polisens agerande var en nödvärnssituation och därigenom har man haft rätt att använda skjutvapen. Men också att det inte finns något i utredningen som kan motbevisa polisens uppfattning.
Gustavs pappa Roger.
Ja, det känns ju förjävligt rent ut sagt, men alltså, jag fattar ju att det är så, för att de måste ju själva begripa att de har gjort ett generalfel. Och då försöker de ju bara liksom att skydda sig. Det kanske är fel att säga så från min sida, men jag förstår dem.
Den som är ansvarig för att utredningen läggs ner är överåklagare Anders Jakobsson. Han konstaterar att insatsstyrkan befunnit sig i en nödvärnssituation. Att Gustav sprang med yxan mot polismännen och att de därför hade rätt att skjuta honom till döds. Väldigt förenklat kan nödvärn gälla inte bara om man till exempel är hotad till livet, utan också om man uppfattar något som en livsfara för sig själv eller andra, även om det kanske inte är så i verkligheten. Men våldet får inte vara oförsvarligt. Ett exempel är poliserna som sköt Erik Torell, killen med Downs syndrom som siktade med ett leksaksvapen. De poliserna trodde att de befann sig i livsfara och hade då rätt att skjuta Erik Torell, trots att han egentligen inte var farlig.
Och de klarade sig på inbillat hot?
Ja. Gustavs mamma Kerstin om nedläggningsbeslutet.
Förbannad. Så ilsk så att den här Anders Jakobsson, han står lite högt i kurs hos mig. Det var en overklighetskänsla. Tänkte, är detta möjligt? Att det får vara så? Kan folk vara så fega?
Det är först nu i nedläggningsbeslutet som familjen och deras målsägande beträde får se i alla fall en liten del av förundersökningen. Men det väcker bara ännu fler frågor. Mycket är maskat, överstruket med svart penna, så att det inte går att se vad det står eller vem som säger vad i förhören. Gustavs bror Kalle.
Min känsla är att de försöker mörka ganska mycket. Och sen då väljer ju åklagaren då i sin tur att lägga ner det hela.
Vad tyckte du om när du fick det beskedet? Att de
nej, jag blev ju oerhört förbannad.
Man blir ju maktlös. Det är ju en stor myndighet, och när liksom sånt som den här åklagaren nu då bara kan sitta och säga att vi lägger ner detta. Det är inte mer med det.
Det finns 2 stora anledningar till att familjen är så upprörd över nedläggningsbeslutet i det här läget. Det ena är att det bara är polisens bild av händelsen som kommit fram. Och det andra är att den där helikoptern som hovrade över Gustavs garage när han blev skjuten filmade allt. Och Roger, som fått se filmen, är nu övertygad om att polisens version av händelsen inte är sann. När vi börjar granska det här fallet börjar också en lång kamp för att vi ska få se filmen. Men polisen har hittills vägrat och hävdar sekretess.
Ja, det som jag tycker är mest skrämmande i hela den här helikopterfilmen. Alltså, när du tittar på filmen så ser du hela trädgården, så garaget, och ja, du ser hela skiten och alla de hur de rör sig där nere. Och så säger han, den här Mats som vi visar filmen för, att nu skjuter han. Och så ser man en rörelse på den ene polisen. Men sekunden innan han skjuter så zoomar de in så du ser bara Gustav. Det gick på en sekund liksom så.
Roger berättar att inzoomningen gör att man inte ser vem av poliserna som skjuter Gustav. Och han misstänker att det är något konstigt med det.
Kan du förstå på något sätt att de kan se filmen på ett annat sätt?
Nej, jag kan inte förstå att de kan se filmen på ett annat sätt.
Han går och hämtar en stor bunt av de papper som han har fått ut från myndigheterna. Mycket helt överstruket med svart maskningspenna. Familjens målsägande beträde har konstant fått kämpa för att de ska få insyn, säger han.
De har ju hållit på att mörka flera gånger. Och de, alltså första gången de fick ut sidor ifrån de här PM-erna, då hade de ju kopierat dem så jävla snett så att det gick inte att se och följa sidnummer och sådana grejer. Ja. Och hon fick ju tjata flera gånger innan hon till slut gick ut. Och när hon fick ut det då så fattas det vissa sidor där. Och det var ju bland annat de här vägget som sköt då.
Mm. Familjen ber sitt målsägande beträde om hjälp med att överklaga nedläggningsbeslutet. Och jakten på att få fram vad som finns bakom de svarta strecken i förundersökningen fortsätter. Hej!
Hej!
Josefin och Sofia.
Hej! Vi ser om vi ser upp nu bakom.
Ja, tack. Tack.
När vi är hos polisen på särskilda utredningar för att få se delar som tidigare varit sekretessbelagda stöter vi på den polis som haft förundersökningen på sitt bord.
Hur man ser sen.
Jaha, då kanske du kan tala om varför det är maskat vem som står som förundersökningsledare.
Förundersökningsledare är inte maskat.
Nu är det maskat då. Men varför
det är maskat?
Ja, det är helt obegripligt.
Mats Edsand vill inte svara på några frågor om polisens roll i den här utredningen. Så vi vänder oss till hans närmsta chef, Ulf Mörkås.
Vi skulle behöva en kortare intervju med dig.
Nu är det ju så att vi uttalar oss inte i enskilda ärenden. Om du anser då att det har begåtts några felaktigheter som skulle kunna vara brott så emot sig naturligtvis att ja, ni kommer in med de uppgifterna och så att vi kan upprätta en brottsanmälan då.
Nej, men vi pratar ju inte om brott här. Vi är ju journalister. Vi har ju upptäckt ett antal märkligheter i eran utredning. Bland annat till exempel om vi ser till alla de här märkliga maskanden som Mats Edsand har gjort. Som sen visar sig när en jurist tittar på det så har han ju gjort felaktiga bedömningar gång på gång på gång. Och mörkat saker som inte ska mörkas i utredningen. Det måste vi kunna ställa en fråga om, tänker jag. Utan att det har begått ett brott.
Som jag sa så kommenterar vi ju inte då enskilda utredningar.
De har ju lagt locket på. Det har ju vi förstått allihopa. Jag har ju haft tillit till polisen. Men... jag tror ju att alla de som var närvarande där i trädgården, vänner, det finns ingen av dem som har tillit till polisen längre. Ingen.
Familjens målsägande beträde tycker att hela utredningen är så anmärkningsvärd att hon anlitar en av Sveriges främsta kriminaltekniker, Sonny Björk, som jobbat i 47 år som polis. Nu som pensionär anlitas han av både åklagare och försvarsadvokater som kriminalteknisk konsult och expertvittne. Han är specialiserad på detta med skottskador och har till exempel varit sakkunnig i ärenden som Lasermannen och polismorden i Alexander. Han var också en av de kriminaltekniker som Sverige skickade ner för att identifiera offren vid tsunamikatastrofen.
Hej! Sofia Djurbarides heter jag. Vi har bokat ett konferensrum i Imperiet Medias.
Sonny Björk har framförallt tittat på den tekniska bevisningen. Men han har också reagerat på det familjen upplever. Att ingen riktigt verkar vilja utreda vad som faktiskt hände. Utan istället bara vad insatsstyrkan uppfattade.
Man har inte gjort någon riktig platsundersökning. Man har inte gjort någon rekonstruktion av den händelseförloppet. Vilket också är brukligt att man gör. Man rekonstruerar och ser hur har det här gått till. Jag har gått till på det och det och det och det viset. Ja, då har man det klart. Det kan man visa. Den andra stora bristen är att det finns ingen vilja hos åklagare och utredare att utreda det här till fullo. Man vill inte göra det, helt enkelt. Och vad bevekelsegrunderna för det är, det vet inte jag. Men min uppfattning är att man bromsar alltså möjligheterna att få en fullständig bild av hur det gick till.
På gp.se/dokumentär kan du läsa mer om de vittnen som såg hela händelsen. På GP-dokumentärsida finns poddar, bilder och artiklar samlade.
Det finns flera stora frågetecken och luckor i den förundersökning som åklagaren valt att lägga ner. Vi kommer att ta dem steg för steg.
1. Varför finns inte larmsamtalet med i förundersökningen? Själva ingångsvärdet till vad som sedan blev en tragedi.
2. Hur kan faktafelet att Gustav hade ett tvångsvårdsbeslut ha smugit sig hela vägen in i förundersökningen?
3. Varför övermannade inte de 4 specialtränade insatspoliserna Gustav efter att de skjutit honom med elpistol? Han var alltså 165 cm lång och vägde omkring 50 kilo och var dessutom kraftigt berusad.
4. Varför väntade man inte på förhandlarna?
Och 5. Har det ens utretts om poliserna hade kunnat agera annorlunda från första början så att situationen inte eskalerade till en dödsskjutning?
Vi börjar med ingångsvärdet. Alltså vad som sades i det där larmsamtalet till SOS 112 som startade hela händelsen. Roger berättar att familjens målsägande beträde förgäves kämpat för att det ska läggas in i förundersökningen. Något som normalt sett görs.
Och polisen har hela tiden att vi har inget larmsamtal. Det finns inget larmsamtal som vi kan lämna ut. Det går inte, vi har inget.
Är det det de har sagt?
Så. Och nu häromdagen, det var ju förra veckan tror jag. Ja. Ja, då fick jag larmsamtalet till Paula. Då hade hon fått ut det. Ja. På en ljudfil.
Ja, det är ju viktigt.
Och naturligtvis därför också som polisen har hela tiden sagt att det finns inget. Ja, för nu, alltså, det är 10 minuter.
SOS 112 var inträffat.
Man har lyckats köra in en försening på cirka 14. Service is Stockholm Central.
Vi ska träffa den ansvarige förundersökningsledaren, överåklagare Anders Jakobsson på särskilda åklagarkammaren.
Nu ska vi se här. Det står ingenting.
Han sitter några trappor upp på en anonym adress i centrala Stockholm.
En sak som har förbryllat mig, det är ju att larmsamtalet inte var med i förundersökningen. Vad kommer det sig?
Det kan jag inte svara på riktigt. För min uppfattning är att det vi har tagit in, det har räckt. Och jag var ju inte involverad i den här utredningen från början. Men utav de direktiv som finns så skulle jag hämtas in. Och jag vet inte riktigt varför det inte har blivit gjort.
Nej. Vems ansvar är det att det blir gjort?
Nej, alltså ytterst är det ju förundersökningsledaren så att... Då skulle jag i så fall ha tagit in det, men jag tycker inte att man har ett behov att göra det här.
Nej, jag tänker ingångsvärdet, är det inte intressant?
Ja, ingångsvärdet. Vi har ju alltså uppgifterna här från polisen. Så att jag tycker inte det har varit nödvändigt att ta in larmcentralen.
Men vänta lite. Här säger han att det finns direktiv att ta in larmsamtalet. Det är hans ansvar att det blir gjort, men han vet inte varför det inte är gjort. Men det gör inget, för det var inte nödvändigt. Men vi har gått igenom larmsamtalet och hör direkt att larmoperatören feltolkar eller missförstår de svar han får av Gustavs dåvarande sambo. Det är vi som läser in hennes exakta svar.
Har någon psykisk ohälsa sedan tidigare eller vad är det som har hänt nu?
Nej, alltså det är väl att vi håller på att separera.
Men hur är han? Är han utåtagerande på något sätt?
Han har druckit och han är nog inte samarbetsvillig.
Det är han inte, nej.
Den information larmoperatören får är alltså att detta är en man utan någon historia av psykisk ohälsa som har druckit och är mitt i en separation. Sambon säger aldrig ett ord om att Gustav är utåtagerande. Men trots det förs följande vidare till blåljuspersonalen.
Han har druckit hela dagen och hon sa att det fanns en. Det kunde vara lite utåtagerande.
Ja, okej.
Tillbaka till den ansvarige överåklagaren, Anders Jakobsson.
Får jag fråga, tar man ingen hänsyn till att... Alltså ingångsvärdet här var ju att Gustav var deprimerad och ledsen på grund av en stundande separation. Han har varit vaken hela natten. Han har druckit öl, han är full. Han slänger iväg i alla fall ett sms där han säger hej då.
Det är ju ingenting som jag vet.
Nej. Men det var ju ingångsvärdet. Det var ju det som var i larmsamtalet.
Ja, ingångsvärdet var ju att han skulle, man hade en som låg ner och skulle försöka ta liv av oss.
Ja, precis, precis.
Men man ska ha klart för sig en sak. Att om man tittar historiskt, folk som inte mår bra, alltså livsfarliga. Mm. Alltså det är ju poliser som har strykit med på grund av att en psykisk sjuk människa har gjort saker. Mm. Så därför är de ju extra på tårna, va?
Insatsstyrkan kan alltså ha sett Gustav som livsfarlig och varit extra på tårna på grund av att polisen gick ut med felaktig information om att han var så allvarligt psykiskt sjuk att det fanns ett beslut om tvångsvård, så kallat LPT. Den här uppgiften hittar vi också i själva förundersökningen. Och det är just de två poliserna som sköt skarpt som i sina skjutrapporter markerat att det fanns ett beslut om LPT.
Kontrollerades det, om det stämmer?
Nej, alltså jag har inte tittat på det, utan man skriver där att han, om inte mår psykiskt bra, va? Men
nej,
liksom,
man skriver att han har ett LPT-beslut. Ja, man kryssar i rutan för LPT-beslut.
Ja, men det stod något mer också, att han inte mådde bra på något ställe jag läst. Misstanke om psykisk instabilitet.
Mm. Så är det. Men det är ju inte samma som ett LPT-beslut.
Nej.
Jag tycker att... Vet du om det fanns något LPT-beslut?
Nej, jag vet inte om det fanns. För det har inte funnits ut för mig att ta in. Utan skälet till det här är ju att man åker dit. Han är ju först in i garaget, eller in i källaren och försöker ta sitt liv.
Mm.
Och då mår man ju inte säkert så bra.
Nej.
Och sen lyckas man få igång honom på räddningstjänsten. Och så springer han in.
I garaget och vi blir lämnade fri. Ja. Men jag tänker, om nu de två som sköt.
Ja.
Om de två nu skriver att de anser att han hade ett LPT-beslut. Och det är ju inte, vi hittar inget. Om de skriver det, då kan, det innebär ju att de har skrivit något som inte är sant. Hur ska vi veta vad som är sant utav det de skriver?
Ja, om man tittar så här då, så då är jag tillbaka till att den övriga utredningen pekar ju på att det de har skrivit är sant.
Ja, fast det var ju inte sant.
Men om det är felaktiga uppgifter, så visst är det felaktiga uppgifter. Jag har inte sett något sånt beslut i vart fall.
Det var alltså larmsamtalet och LPT-beslutet. Vi går vidare med fråga 3. Varför övermannade inte insatsstyrkan Gustav? Överåklagaren motiverar sitt nedläggningsbeslut med att polisen enligt paragraf 10 i polislagen får använda våld i den mån andra medel är otillräckliga.
Och då är min fråga, har det alls undersökts om andra medel hade kunnat användas?
Ja, det gjorde det ju. De använde ju andra medel. De sköt ju med elpistol i första läget.
Mm.
Det är ju inte alls lika liksom, stort våld som man har om man skjuter till exempel med verkanseld.
Ja, men om dessa fyra stora, starka, vältränade, beväpnade poliser hade kastat sig över honom istället för att bara stå och titta på honom när han blir eltasrad.
Ja, visst, men de vågar sig inte fram eftersom man hade den där yxan.
De skriver ju i sitt vittnesmål att yxan ligger under honom.
Ja, visst, men då har man väl ändå yxan till sig.
Ja, men de är ju fyra och han är en och han visst, är 1,65 och väger 50
kilo. Jag kan ju bara säga att det är deras bedömning här. Mm. De har gjort den bedömningen att han är livsfarlig.
Vi tar frågan vidare till Jörgen Kåberg som var operativ insatsledare för insatsstyrkan när Gustav sköts. Han ledde operationen ihop med polisinsatschefen och satt på polishuset inne i Göteborg.
Gustav var ju 1,65 lång, vägde cirka 50 kilo och dessutom var han rejält berusad. Varför övermannar inte insatsstyrkan honom när han ligger ner efter att ha blivit skjuten av elpistol?
Jag var inte på platsen, jag vill inte göra någon bedömning. Jag får utgå från att min personal gjorde det som de ansåg nödvändigt eller låg inom ramen för deras bedömningar.
Så men det är inget ni har pratat om efteråt. Alltså, varför övermannar ni inte honom? Är det inget ni pratar om senare?
Nej, det är inte som jag har varit med i de diskussionerna.
Nej. Vad är det vanliga att man gör? Efter att någon har blivit skjuten med en elpistol,
jag skulle inte säga att någonting är vanligt, utan det är från situation till situation.
Mm, mm. Men jag tänker, är det någonting du skulle kunna fråga dina insatsstyrkepoliser? Varför de inte gjorde det? För det är ju verkligen en fråga som jag undrar över när jag...
Jag tänker så här, att det är väl någonting som åklagaren och särskilda utredningar borde ha ställt den frågan i så fall.
Verkligen. Mm. Men nu gjorde de ju inte det.
Nej.
Nej.
En viktig detalj som familjen hade hoppats få svar på i förundersökningen är varför förhandlarna aldrig fick börja förhandla. De var ju på plats på ön, men inte vid garaget, trots att de beordrades in samtidigt med insatsstyrkan. Men det står inget om det i utredningen. Däremot hittar vi en notering i sidomaterialet, den så kallade slasken, om att förhandlarna var upprörda över hur saker och ting gått till. En uppgift som det inte är meningen att vi ska känna till. Den är fortfarande sekretessbelagd. Jörgen Kåberg menar att det var insatsstyrkans jobb att först skapa en kontakt med Gustav. Sen kan en förhandlare börja förhandla.
Och sen så fort ni fick kontakt, varför fick inte förhandlaren komma fram då och förhandla?
För då gick ju allting väldigt fort.
Ja, det tog ju några minuter medan ni stod där framme vid rutan.
Jag kan inte svara på exakt hur det såg ut på platsen eftersom jag inte var på platsen.
Mm.
Så då får du ju prata med de som är ögonvittnen i så fall.
Ja, det har vi gjort.
Mm.
Ja. Min fråga är ju varför, när ni sen har fått kontakt med Gustav, varför kan man inte låta förhandlarna då steppa fram och göra sitt jobb?
Men återigen, jag är inte på platsen. Jag ser inte exakt vad som händer framme på platsen.
Du säger ju liksom ganska ofta på frågorna sådär att jag var inte på plats, jag var inte på plats. Är det inte en svaghet att du inte var på plats?
Så fungerar inte våran verksamhet. Vårt ledningssystem är ju uppbyggt på ett speciellt sätt. Och vi ser inte det som en nackdel.
Och sedan var det den där femte frågan. Har det ens utretts om poliserna hade kunnat agera annorlunda från första början så att situationen inte eskalerade till en dödsskjutning? En avgörande orsak till att hela händelsen eskalerade var den där explosionsrisken som så många pratade om. Den nämns i överåklagarens nedläggningsbeslut med en enda mening. Att det i garaget skulle finnas brandfarliga och explosiva varor. Sonny Björk som gått igenom den tekniska bevisningen i fallet.
Och explosionsrisk pratar om vad då? Det finns ju ingen explosionsrisk. Att det finns svetsutrustning där inne, den är ju inte farlig så länge det inte brinner. Och det är ju ingen brand i garaget.
Sonny Björk menar att inte heller insatsstyrkan kan ha trott på ryktena om en överhängande explosionsrisk. I och med att de direkt går så nära garaget. Vi frågar överåklagare Anders Jakobsson.
Om insatsstyrkan på något sätt trodde att det var en risk att garaget skulle explodera,
ja, då hade
de väl inte stått.
Men jag säger bara det, liksom, jag kan inte veta varför den bedömningen. Jag är ju inte på plats och bestämmer hur polisen ska lösa uppgiften.
Det är ingen som har sagt, men det du säger är att i den mån andra medel är otillräckliga. Ja. Och det jag säger är, det fanns ju ett antal olika medel som man inte provade.
Ja, alltså jag utgår ifrån vad som händer när han hoppar ut genom fönstret.
Mm-hmm.
Och då händer den här situationen. Det är då polisen upplever att det är risk för deras liv. Och då agerar de utifrån det. Jag anser att polisen har agerat helt korrekt i det här tillfället.
Men du håller med om att det fanns andra medel som man hade kunnat prova?
Inte när han hoppar ut genom fönstret.
Innan.
Ja, det är möjligt att de har kunnat pröva vissa saker. Men bedömningen är ju då när han hoppar ut genom fönstret och sen skjuter. Det är ju det jag prövar. Mm. Det är ju då nödvändigt situationen ligger.
Mm.
Det är ju inte när han är inne i garaget.
Familjen ville att hela händelseförloppet skulle utredas för att få klarhet i vad som hänt och vad som gick fel. Men överåklagaren säger här att han bara prövar själva nödvärnet från det att Gustav hoppar ut genom fönstret tills han är död. 11 sekunder. Det är alltså inte prövat om alla de beslut som ledde fram till dessa avgörande sekunder kan ha varit tjänstefel. Det innebär att den tekniska bevisningen för vad som faktiskt hände under de 11 sekunderna blir ännu viktigare. I nästa avsnitt av Polisskotten på Öckerö.
Men man har ju inte gjort någon form av brottsundersökning riktad mot skjutningen.
Varför gör man inte?
Jag vet inte. Men här har man inte gjort någonting när det gäller det. För att försöka klarlägga hur själva skjutmomentet gick till.
Och dessutom, den polis i insatsstyrkan som sköter dödande skottet har aldrig förhörts.
De har sopat någonting under mattan. Om han nu ändå är död så kan de väl ge honom rättvisa åtminstone.
Du har lyssnat på GP-dokumentär om polisskotten på Öckerö. En produktion av Imperiet Media. Reportrar är Sofia Giobaridis och Josefin Freje. Detta var del 2 av 4.
I kommande avsnitt.
Jag förstår inte varför sköt de honom.
Hur fan kan det ha gått så jävla fel?
Det är ju David mot Goliat på något sätt.
Jag är synnerligen nöjd med den här förundersökningen.
Jag tycker han är väldigt bristfällig.
Jag tänker i min enfald ibland att det ska komma någon och knacka på dörra och be om ursäkt.
Jag har inte upplevt det här. Jag har ändå jobbat som polis i 47 år.
Varför dog Gustav?
Ja, varför dog Gustav, ja.
Jävlar, har sagt.
Man ser ju det på helikopterfilmen.
Det är ju en konstig inzoomning.
Då vet inte jag vad ni har sett för film.
Och jag ger mig fan på att detta är gjort efterhand.
Finns det två versioner?
Nästa avsnitt av Polisskotten på Öckerö kommer här om en vecka. Men du som är prenumerant på GP kan redan nu lyssna på alla avsnitten. Gå in på gp.se/dokumentär.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.